Där du höll i någon ny liksom bättre maskinpark. Mm. Vad är det då?
Det är min nya tjänstetelefon.
Ja, men kan jag få se den?
Men då är det något fel på den här. Tycker du att den är...
Nej, men vänta, varför ser den ut så där? Vad kan den göra mer än
den
att...
Den är robust.
Jo.
Robust,
ja, du kan
bara
tappa den från tre... Är det det? Är det för att den ska vara liksom säker? Yeah. Typ stötsäker?
Mm, stöt. Och sen vet du, det blir fukt och grejer. Alltså, det måste ju stå emot lite, du vet, tuffa tag. Jobba som i forensikbranschen. Då...
Ja, men du är ju inte dykare.
Lena?
Yes.
Minns du att vi spelade in ett avsnitt för några veckor sedan som innehöll en sekvens som höll på att bli min död, bokstavligen?
Nej.
Du sa en sak på slutet. Vi hade gjort en lista.
Jaha.
Jag ställde en fråga till
dig. Ja.
Som du svarade på.
Ja, den där gav ju lite respons både för dig och även senare på sociala medier.
Ja. Låt mig påminna dig hur det lät.
Som lämnar. Men tro fan att det är kuken som lämnar dem sist. Den ska liksom med in i...
Ja, du kanske kommer ihåg att det här... Alltså, jag är ju väldigt svag för de här plötsliga verbala utspelen.
Och och då är det ju fint att du umgås med en person som har väldigt lite filter mellan tank och mun.
Ja, precis. Ja. Men jag älskar ju det.
Jag mjukar.
Men det slog mig sen, för vi ska ju prata om språk idag.
Mm.
Och lite sådär.
Yes.
Och då tänkte jag att det kan bli en ganska skön ingång på det här avsnittet. För jag tänkte höra med dig hur det var... Alltså, har du alltid haft det här vokabuläret? Alltså när du pratar... Alltså,
könsord?
Har det kommit lätt för dig? Eller var det någonting som du utvecklade när du klev in i polisyrket? Ändrades ditt språkbruk då?
Jag har ju lagt till mig med ett språkbruk som jag aldrig någonsin har haft innan. Mm. Och som jag kanske använder enbart under tjänstutövning.
Mm.
Ett vokabulär, en nomenklatur som för andra betyder egentligen ingenting.
Mm.
Ja.
Mm. För att när jag går tillbaka och funderar på min egen, alltså samma grej, så jag lämnade ju medicinen, alltså ett medicinskt vårdande yrke. Där man är väldigt så här, ja, alltså man undviker att svära och man försöker verkligen liksom att bemöta med alla personer på dens nivå och allt det här. Och det är väl i och för sig samma sak när man kommer in i polisyrket. Men jag upplever att mitt språkbruk ändrades ganska mycket när jag lämnade mitt gamla yrke och klev in i polisyrket. Det blev ett, alltså avståndet minskade till det här att använda... öppna den där boxen, den där lådan med de där orden som jag tidigare inte så lätt hade uttalat.
Men upplever du att du anammade ett nytt språk och sen också förändrade ditt språk utanför jobbet?
Nej.
Har du tagit hem det?
Nej, lite har det nog blivit så faktiskt. Alltså förut så kunde inte jag säga snopp utan att bryta ihop och fnissa typ. Alltså, jag har alltid varit liksom...
Fast nu tror ju folk, vi började med kuken och nu snopp. Nu tror de att okej, när man är polis då börjar man liksom ha väldigt lättsamt för att uttala liksom olika typer av genitalier.
Nej, men det menar jag inte. Men alltså, jag tror ju att det blir en... Alltså det är ju en jargong som byggs upp lite grann. Är det inte så?
Ja.
Och nu, jag vill verkligen undersöka att det inte bara uppehåller sig kring könsord.
Nej.
Men du förstår vad jag menar.
Men jag tror att varje yrke har ju sina fackbegrepp, sina förkortningar, sina ord som egentligen inte används av någon annan. Och så även inom polisen. Och där kanske det är lite extra.
Mm.
Inte vet jag. Men jag tror också att det att det kanske måste vara så. Däremot så kan jag själv få fullständigt spelet på personer som tar hem det här och använder hemma.
Mm. Ja,
min absoluta hatgrej är ju poliser som när folk tilltalar dem, ropar deras namn eller du vet så här pocka på uppmärksamheten, svara med kom. Ja. Alltså jag vill intubera dem med en bläckpenna då. När man säger älskling, kom. Jag vet inte, lever inte jag med en sån man. Men det är ju ett jävla ovett.
Ja, men och, alltså, vad är det där? Det är ju likadant de här som om man sitter runt ett middagsbord och man ska presentera sig själv eller dra en, eller så här, man träffas för första gången och sen så avslutar vederbörande med slut.
Ja.
Det är också så här.
Som att de sitter i en polisradio och pratar. Slut, kom.
Ja. Nej. Precis. Ja. Ja, det är fascinerande.
Men hela avsnittet ägnar vi åt polisens språkanvändning, pundartugg, slang, förkortningar, bloopers, roliga felsägningar
och så vidare.
Och skrift.
Ja, mycket. Det ska vi också beröra. Absolut. Du har varit i kontakt med en språkvårdare, vet jag.
Ja, det här tycker jag är intressant. Alltså, polismyndigheten har ju en egen språkvårdare som har som enda uppgift att vårda språket, språkanvändningen. Så att jag ringde helt enkelt upp henne. Carina Alfredsson heter hon. Yeah. Hon har jobbat inom polisen svinlänge, kan vi konstatera. Och jag hade ju massa frågor till henne. Jag tänkte att jag bara drar lite av vad hon sa.
Ja, men
hon har ett ganska starkt medborgarprio, så när hon har för mycket på sitt bord, då tar ju hon alltid det som kan det här gynna medborgarna. Då börjar jag med det. Men jag frågade, vad är liksom urtypen av uppgifter du har? Och då sa hon någonting som fick mig att förstå att det var en väldigt stor spridning. Dels så sitter hon och hjälper till och går igenom liksom styrande dokument och alltså från juridiska grejer som måste bli rätt i skrift och som kanske ska gå i alla möjliga instanser. Men det kan också vara två personer som ringer från typ polisbilen och så ska skriva en anmälan och vill veta om det ska vara stod eller stod. Alltså.
Men alltså, det, för det första så tycker jag så här, det är ju helt otroligt att en myndighet ska behöva ha någon som enkom ägnar sig åt språket.
Ja.
Samtidigt så är det ju så otroligt viktigt. Alltså mycket av polisarbete bygger på kommunikation, både skriftligen och muntligen. Och alltså polisens personalstyrka är ju liksom ett urval av hela liksom en hel befolkning. Så man har olika erfarenheter och kunskaper när det gäller att uttrycka sig ju såklart.
Ja, den är ju inte självklar bara för att man fick femma i svenska någon gång på 90-talet.
Det är det inte heller.
Eller 70-talet. Nej, men och faktiskt, jag tänker så här att vi pratar ju ändå om rättssäkerhet till syvende och sist. För om jag skriver ett dokument, till exempel en polisanmälan, då ska den hålla i väldigt många instanser. Ja. Först ska jag skriva den och sen så ska jag gå in till då någon som granskar det, ofta kanske ett befäl. Och sen så kommer det läggas i en akt och sen så är det en utredare som öppnar upp datorn måndag som ska förstå där. Och sen så ska den in i förundersökningsprotokoll och sen ska den in i kanske rätten och sen ska den upp i nästa instans. Det är väldigt många instanser som den ska hålla igenom, så det måste ju bli rätt. Jag frågade henne vad hon tyckte, för förr i världen då var ju det ett ämne på skolan, alltså skrivning. Man fick öva på att skriva den här typen av dokument. För då sa hon så här, man måste klara vilken typ av text man skriver. Det är inte uppsatsskrivning i skolan, ska inte vara uppbyggd på det sättet och ska inte ha den grammatiska svungen som det. Det är inte en akademisk text, det ska inte se ut som en akademisk text, utan det är ett klargörande av vem som gör vad på vilket sätt. Och förr så hade man det på skolan. Jag hade det inte. Hade du skrivningslära på skolan?
Nej, inte som jag minns, men däremot så ingick det ju som liksom moment i olika delar att faktiskt skriva både anmälningar och hålla förhör och ja, allt det där. Men det var liksom ingen specifik inget specifikt kursmoment.
Och då tyckte jag mest att de kikade på så att man fick med innehållet, att det var liksom var det en fritext, finns det åtgärder och beslut, är klockslagen rätt. Det var inte så himla mycket pekpinnar på hur man skrev. Och det sa hon att det tycker hon är synd. För att
att bara anse att alla helt automatiskt ska klara av att skriva de här texterna. Och det är så många olika texter som man skriver.
Det
kan vara en skrivelse till SOS, det kan vara en polisanmälan, det ska vara ett förhör. Och de här förhören, så, de är ju jätte annorlunda. För det kan ju vara så att man, att själva förhörssituationen är väldigt otydlig, att personen svarar med hummande och brummande och svarar mot sig själv och så vidare. Och få ner det i en text som inte ändras. Alltså, förhörsledaren eller polisen kan ju inte lägga till det som inte sägs.
Nej.
För då blir ju förhöret helt förkastligt.
Ja, visst.
Men det ska ändå vara ett förhör som belyser hur det egentligen gick till i förhörssituationen. Så att hon sa så här, jag frågade, om du skulle skicka med en sak som är viktig i de här texterna, så sa hon, det måste framgå vem har gjort vad. Inte tänka att man skriver en bok så man måste variera sitt språk och byta upp. Hon bara, tjata mycket hellre. Gör det ybertydligt, skriv liksom för gång 63 att det är just han, den här personen med det här namnet som har gjort den här saken. För det måste bli tydligt. Det ska liksom inte vara en behaglig text att läsa i sängen hemma på kvällen, utan det ska hålla i juridiska instanser.
Ja, man ska ju, alltså det ska ju vara en så exakt återgivning av förhörssituationen som möjligt.
Mm.
Med allt vad det innebär. Inte bara vad personen säger ju, utan det kan ju vara att man visar någonting med händerna. En storlek på någonting, eller han stod här och jag stod där. Alltså där kroppsspråket ska ju också översättas i ord och förstås av en tredje person som ska läsa det.
Ja, och det sa hon ju också, en stor utmaning att få över talspråk. För det är oftast talspråk man får när man pratar med personer som ska ner i skriftspråk. Ja. Och det får man inte göra om för mycket.
Nej.
Så det sa hon att klara av att skriva belysande citat mitt i en referattext. Det är viktigt att kunna, så att det framgår att, för det är med en sån belysande citat man kan få in ungefär hur det lät i förhörssituationen.
Ja.
Jag frågade liksom om det var några nya grejer som hon hade upptäckt. Och då sa hon att det har börjat dyka upp någonting som hon tyckte var väldigt problematiskt. Och det är att poliserna börjar skriva referatförhör i jag-form.
Jaha.
Så om du berättar någonting för mig, du har upplevt det, du är kanske vittnet eller målsägaren eller den gärningspersonen, så säger du, jag gjorde det här, jag gjorde det här, jag gjorde det här. Sen sitter jag som polis och skriver det i jag-form. Hon sa att det blir väldigt syftningsfel. Ja, det låter ju som att det är polisen som själv,
för trubbel,
som att polisen var på plats och såg det. Så det var hennes, det hade hon på bordet nu, att försöka gå ut med så här, vi skriver inte referattexter i jag-form.
Men vad märkligt, man kan nästan få uppfattningen då att det är någonting som man har fått till sig att man ska göra, om det är något som liksom verkar röka.
Ja, för hon hade inte, jag uppfattade det som hon sa att hon inte hade liksom sett det här tidigare. Men att det är bäddat för trubbel. Sen vill hon väldigt gärna ta fram de goda exemplen. Hon säger att det finns väldigt många poliser som visar stort intresse för det här med skrivandet och språket, och att det också är roligt. Och hon sa att hon var lite hade lite farhåga inför det här, börja använda sociala medier. Det finns ju väldigt många poliser som gör det, men också för myndighetskonton där man använder.
Det har ju varit ett ganska stort motstånd till det.
Ja.
Alltså jag vet, bara för 10 år sedan.
Ja, men det var ju otänkbart.
Det var ju otänkbart, ja. Nu har det ju ändå liksom ploppat upp ett antal myndighetskonton. Och det är ju bara positivt som jag ser.
Och hon säger att de är riktigt bra. Språkvården i henne konstaterar att de är riktigt bra skrivna.
Ja, det är ju jättepositivt.
Och sen frågar jag just det här som vi inledde med. Det här polisens egna språk, att vi slänger oss med jättekonstiga ord. Och då svarade hon, jag blev faktiskt lite förvånad med svar. Hon bara, nej, men jag är för. Det är det ger en god sammanhållande effekt. Det är liksom, det är vad hon kallade det för mottagaranpassning. Att när jag kommer till jobbet och sätter på mig mina jobbkläder och börjar jobba, att jag byter ett språk som är anpassat för den mottagaren jag har precis där i rummet. Hon sa att det är bara bra, men det får inte vara exkluderande.
Nej,
så nya medarbetare, nya poliser, eller om man står och pratar med 3 personer som inte har en aning, då kan man inte hålla på så.
Nej, och jag tänker här nu angående det här som vi inledde avsnittet med, det här att man anpassar sig till olika, alltså det handlar ju också om att anpassa sig till olika situationer för att bli framgångsrik i en situation.
Ja.
Alltså om du pratar med en narkotikapåverkad missbrukare till exempel, så kanske du behöver liksom anpassa ditt språk på ett sätt. Medan om du pratar med en 95-årig målsägare som har blivit rånad eller någonting, så kanske det är ett annat vokabulär och kommunikativt sätt som du behöver.
Återigen mentalt spänstig.
Ja, men precis. Ja.
Jag skrev faktiskt en uppsats i Tidens begynnelse om vardagslivets språkliga samspel.
Oj.
Ja, men det var faktiskt, och jag har använt mig ganska mycket av det när jag har utbildat på spaningsutbildningarna. För där pratar vi ju i radio, såklart.
Ja.
Om hur att jag som avsändare av någon information har ett ansvar.
Mm.
Och mitt ansvar är att jag ska ha tänkt ut innan vad jag vill ha sagt. Vilka ord ska inte ha med? Vi vill ju väldigt ogärna prata om inte på radion, för klipper det vid inte så får hela meningen helt annan innebörd och själva ordet inte försvann. Att jag står till på ett sånt sätt så att det inte är massa brus bakom, att jag är tydlig och sådär. Mm. Och sen så har ju mottagaren ett ansvar att kvittera det som sa så att jag vet att det har gått fram, att fråga om jag inte förstår, att själv ställa sig på en situation och vara fokuserad så man lyssnar och så vidare. Och det är ju samma sak i alla former av kommunikation. Det är liksom en tvåvägs
grej.
Ja, men, ja, och ett ansvar att både sändare och mottagare är med.
Ja.
Ja.
Ja, men så är det ju.
Men hon, vi tackar Carina Alfredsson, språkvårdare inom Polismyndigheten.
Tack Carina.
Tack.
Jag läser ju ganska mycket förhör och anmälningar och så. Både dels i min forskning så har jag gått igenom massor med förundersökningshandlingar.
Mm.
Och jag kan ju konstatera gång efter annan att det är ibland inte optimalt beskrivet saker och ting.
Var det understatement of the year eller? Jag såg ditt ansiktsuttryck.
Ja, precis. Jag fick det där.
Vad är de vanligaste felen då?
Nej, men alltså jag skulle säga att det ofta är alltså rent språkliga / grammatiska saker.
Mm.
Det, alltså, och stavnings... Alltså, folk är dåliga på att stava, helt enkelt. Och sen ser jag ju det här klassiska, så att man inte kan göra skillnad på de, dem och dem.
Ja.
Och jag vet inte, jag får ju får lite så här, nästan eksemlika symptom av det. För att för det första...
Armvecken. Ja, vad kliar mig.
Och det här kvalar in i samma kategori som särskrivningarnas...
Ja, men där brinner jag av. Ja. Där har du mig.
Ja.
Ja. Men
jag kan inte förstå faktiskt, ärligt talat, om man skriver en mening...
Ja.
Och läser meningen, att man inte själv hör eller ser på meningen att det är fel. Och det är så här, dem kom emot mig och då sa dem att så här, men de måste ju fatta, det kan inte stå så. Det kan inte heta så.
Nej. Men jag tror att vissa har andra inte här, Anna.
Ja, det kanske är så.
För dig är det superrimligt och för folk är det på riktigt. De behöver ju typ så här slå upp det här.
Ja, men uppenbarligen är det ju så. Men jag tycker ju att om man nu i sitt yrkesvärv måste skriva mycket text,
ja.
Så är väl det en jättebra grej att lära sig.
Eller? Ja, ja, jag håller med dig. Får jag fråga en sak? Och nu ska jag fråga utan att hänga ut mig själv här lite grann. Har du varit lite så språkpolis i skolan genom åren?
Inte bara har varit.
Har du varit lite jobbig och svinig mot folk som skriver dåligt?
Ja, ja, absolut.
Visst kan man känna sig själv lite ocharmig när man gör det?
Jo, det är en oerhört oskön grej. Alltså vissa grejer kan man ju bara släppa. Liksom. Ja. För det kommer inte påverka världsläget på något endaste vis om jag är in och petar.
Nej, men alltså texten kan ju uppnå sitt syfte.
Ja, så är det ju. Men ändå, jag gillar ju välskrivna texter. Helt enkelt. Men bara för att så här, snabbt skicka med en liten enkel... För det finns ju jättebra minnesregler också man kan lära sig.
Ah, shoot.
Ja, men det och dem är ju... För det första kan man ju säga att man ser ju ofta i skriftspråk att man ersätter det och dem med dem när man är osäker.
Mm.
Och det är väl lite delade meningar om så här, språkmässigt vad som är legio eller vad som är...
Att, man säger dem, ja, man säger inte dem, det och dem.
Att, jag skulle ändå säga att skriv hellre då dem än dem på fel ställe.
Du skriver talspråk.
Ja. Mm. Men det och dem är ju subjekts- och objektsform av ett och samma ord.
Mm.
Men i det här fallet så är de svåra att skilja åt och det är därför ofta blir fel. Men så finns det ju andra såna här subjekt och objekt som är lättare att åtskilja.
Mm.
Kan du några?
Vi och oss.
Mm, ja, precis.
Jag och mig.
Ja, Vi och oss, jag och mig. Mm. Och då kan man göra det lite enkelt för sig så här, så att man ersätter det med subjektsformen vi eller
alltså, jag.
Jag, mm. precis. Och dem med oss eller mm. mig. Och då kan man skriva upp en mening så här. Lena köpte med fika till Chris.
Ja, det går ju inte att säga ja, till vi.
Till vi. Nej, det går ju nej. Inte. Utan det måste ju bli till mig ja. Eller till oss. Mm. Alltså ska ordet mm. ersättas med dem. Mm. Lite så.
Jag tycker, då tycker jag regeln för de som har det svårt, vi och oss är lättast. För det här har jag hört tidigare. Ah. För vi har lika många bokstäver som det.
Ah,
och oss
smart.
Har lika många bokstäver som dem.
Smart.
Så att är det två bokstäver eller tre bokstäver?
Ah.
För då blandar man inte
då
ihop det. Det är helt
att
omöjligt att blanda ihop det då.
Ja, men det är bra. Mm. Härligt. Så ta med det här. Och ni som inte förstod någonting av den här...
Googla.
Googla.
Jag hade faktiskt ett stationsbefäl när jag jobbade ute. Alltså ah. i uniform. Och när man kom in till den stationen och så skrev man sig, då kom man in i ett sånt här utsättningsrum, nej, i ett avrapporteringsrum
mm.
och så sätter sig alla och skriver knappar mm. Mm. och sen så trycker man på scrolllock ja, knappen som endast poliser använder
ja, herregud, ja.
Och så rättar han skrev alltid ut anmälan, det går ju att rätta liksom ja. Så, i datan han skrev ut den och sen tog han fram rödpenna och så satte han med rödpenna i fritexten och bara
Aha.
Jag gillar lite
ta,
men också
lite långt,
skönt
men...
oskärmigt. Rejält oskärmigt. Framförallt från nya. De bara, okej.
Okay. Ja.
Ja.
Och sen har vi det här då med särskrivningar. Ja. Kan vi inte bara säga någonting om det? För att det är också så här, för mig helt obegripligt.
Ja, om jag förstår de som har det svårt med det och dem
ja.
Så förstår jag inte det här med särskrivningar. Om man nu inte har kanske dyslexi, för då är ju allt svårt.
Ja, givetvis. Så är de undantagna.
Och där har jag faktiskt en annan sak att säga. Och nu kanske jag är lite provokativ.
Uh-huh.
Men när jag var lärare på polisutbildningen. Jag var ju där liksom... satt där hela tiden. Mm. Inte bara höll föreläsning utan jag var där och hade hand om klasser.
Mm.
Det kom ju alltså personer till som kommer in på polisutbildningen.
Mm.
Och har rätt till... liksom en annorlunda skolgång om man säger
ja,
så.
Och examinationsform.
Examination och de kan mm. få text inlästa mm. så att de får det. Så. Och jag tycker det är skitbra för att
absolut.
De kommer att ta sig igenom utbildningen. Mm. Men när de kommer ut
mm.
så kommer inte det
nej.
Sitta stationsbefäl och läsa in juridisk text till dem. Och det
nej.
Kommer inte finnas tid för utvidgad tid för att läsa. Så jag kan tycka att det mm. hur? Jag var orolig då. Hur ska detta
ja,
gå där ute?
Lite som att slänga ut barnet i badvattnet för att uttrycka sig lite ja. Ålderdomligt. Men det är ju faktiskt. Jag har inte tänkt på det, men det är klart att det borde kunna ställa till det lite
det
grann.
Det blir obarmhärtigt.
Ja, det kan bli jättetufft ju.
Tänk
absolut.
Till stationsbefälet med röda pennan.
Ja.
Det är inte en rolig situation.
Nej.
Och det är så oerhört stor del av polisyrket som går ut på att skriva.
Verkligen, men jag tänker som konceptet som vi ofta har inom kriminaltekniken, det är ja. För att vi skriver ju väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och våra protokoll som vi skriver, de följer ju med i förundersökningen
mm.
och in i rättssalen sen.
Mm.
Eller i domstolen. Och därför är det ju super, super viktigt att det blir välformulerat och att det inte kan missförstås vårt innehåll i protokollen. Och att det är väldigt, väldigt tydligt, objektivt liksom beskrivet
mm.
alltsammans. Så det vi brukar göra det är att faktiskt läsa varandras och faktiskt använda röd penna.
Mm.
För att det ska, och, där,
ja.
Och här finns det liksom ingen prestige
nej.
Utan tvärtom. Vi tar hjälp av varandra och det är jätteviktigt för rättssäkerheten och för den enskilda individen i slutändan.
Ja.
Men så att en särskrivning,
ja.
Det skulle inte passera kan jag säga.
Nej, nej. Och där kan jag faktiskt inte förstå. För att det är ju så här, när man säger ordet högt så hör man ju.
Ja.
Man hör ju om det är ett eller två ord. Eller gör man inte det?
Ja, men jag vet inte. Och jag brukar säga så här, men om du är osäker
ja.
Så skriv ihop.
Ja, det är bättre.
Och i andra hand, sätt ett bindestreck
ja.
Då.
Men... För det kan ju bli så jävla roligt att
ja.
Dra isär två ord.
Ja.
Alltså hela innebörden kan ju bli ja. Helt...
Du tänker på pumpa gubbe, eller?
Ja.
Till exempel.
Nej, jag orkar inte. Men då har vi varit inne lite på de vanligaste felen och alltså anledningen till varför det kan bli så fel. Jag tänker så här, Man har lite tidspress ibland. Det kan behövas skrivas rapport 03:12 när du är hyfsat snygg i mässan, ganska trött. Carina var inne på, eller hon hade, jag har hittat liksom skrivelser som hon har gjort, pratat att polisen väldigt gärna använder ålderdomligt språk. Anna Jinghede.
Nej.
Hon sa såna här ord som ord som enär.
Oj.
Ja. Var på blodvit uppstod.
Ja, men det är ju en superbra harang.
Tycker du, ja. Hon tyckte sådär. En förnyad telefonkontakt togs. Mm. Alltså, vi ringde upp.
Mm.
Nej, men det var...
Jag brukar ju använda... jag tillskriver dig med anledning av, till exempel.
Ja, eller som du har sagt i podden tidigare. Personen har ej avhört.
Ja. Ja, ja, ja.
Jag kan säga så här, språkvården är emot det ålderdomliga språket. Vanliga fel också, syftningsfel, särskrivning, användning av tomma och värdeladdade ord.
Ja, det du frågade tidigare vad jag har sett ofta i förhör sen när jag har gått igenom, och det är tyvärr en sån här grej som har återkommit.
Mm-hmm.
Alltså man kan få en känsla av att man har liksom på något sätt tolkat alltså förhörspersonens känsla eller så här.
Ja, jag förstår.
Man lägger in liksom någon slags värdering, och det tror jag sker
mer eller livsfarligt.
Ja, det är livsfarligt, men det sker ju någonstans, tror jag, omedvetet mer eller mindre också. Men no.
Och sen också att det är blandade benämningar på de inblandade. Att man i samma text benämner en person med namn, med kanske han, med personen, med initial och så vidare. Där gör jag en liten reflektion, för inom spaning, när man kommer till rätten, då kan det vara så att en och samma person i förundersökningen har kanske 10 olika benämningar. Rent naturligt, för att i början på spaningen så vet man kanske inte vem personen är.
Nej.
Så han kan heta mannen med de röda skorna i ganska lång tid. Sen får man en identitet. Ja. Sen visar det sig att den här personen har 3 identiteter. Och sen så kommer en ny spaningsgrupp som bara har sett honom på Arlanda, så blir han kallad Arlandamannen i ett spanings-PM. Så till slut så har man liksom massa benämningar, och då får man ju, och då är det är ju naturligt, man kan inte gå in och ändra.
Nej.
Utan då får man med rätten helt enkelt ha ett papper med det här namnet, och sen så får man punkta upp, är de här personerna, så att försvaret, åklagare, domaren och nämndemän hänger med.
Och sen tänker jag att här har ju liksom den här förhörsledaren, eller den som håller det första förhöret, har en jätteviktig uppgift här. För låt säga att du har utsatts för, vi säger misshandel, av 3 för dig okända personer. Så är du, och sen ska du bli förhörd, och du kanske är skärrad över den här händelsen, och ska försöka liksom bena isär vem person 1, 2 och 3 är. Så är det ju ganska fiffigt om man redan tidigt i förhöret då benämner, alltså redogör för att personen i den svarta jackan i förhör benämnd person A till exempel. För det där följer ju med sen. Det kan ju ta en stund innan man får de här identifierade, och de kanske till slut ersätts med ett namn eller sådär. Men,
ja,
men det kan bli jättesnurrigt alltså.
Ja, och i förlängningen, den här förhöret, den här rapporten, det vi skriver, det kan ju förändra människors liv.
Ja. Absolut.
Alltså du kan ju bli fråntagen dina barn, du kan hamna i finkan, du kan bli
frihetsberövas,
dina anhöriga blir påverkade, det får ju inte bli fel.
Nej,
och då
inte.
Var hon så här, tjata hellre, upprepa, släng dig inte med svåra ord, skriv som det är, och håll koll på vem har gjort vad. Och redan när du skriver tänker du, vem ska läsa det här? Så vad är texten till för?
Och det där är också superviktigt, där att uttrycka sig på ett så kallat lekmannamässigt sätt. Jag får ibland, eller det har hänt att jag blir kontaktad av utredare som har fått en journal skickad till sig. Eller de har begärt ett utlåtande eller ett intyg eller ett rättsintyg eller någonting över ett medicinskt tillstånd. Och den som har fått det här uppdraget har inte alls förstått hur viktigt det är att uttrycka sig lekmannamässigt. Så då kan de komma och säga så här, du, vad betyder parodontitis gravis complicata? Man bara, va? Så här, okej, ja, det är tandlossning.
Det
funkar inte liksom.
Där har jag skrev ett beslagsprotokoll. Men jag hade tagit någon person för narkotikabrott, innehav. tog ifrån henne, jag kommer inte ihåg, men med narkotikan, och sen så tar man ju liksom attributen som man använder till brottsverktygen så att säga. Så vi tog en grinder, vet du vad det är för någonting? Och för er som lyssnar, det är en liten kvarn som maler växtdelar, så kan man säga. Man lägger sina marijuana buds i och så gnussar man runt det. Då hade jag en dålig dag på jobbet. Jag var inte bra helt enkelt när jag skrev. Så jag skrev liksom punkt 7, grinder, punkt 8, vad det nu kan ha varit, risslapapper eller jointen eller så. Och sen så, ja men allt fine, anmälan gjord. Och sen, sen kommer min chef till mig och visar mig, det varit lite roligt. För då har åklagaren, förundersökningsledaren, dragit ett streck över den punkten och så skriver de beslut punkt för punkt. Det kan ju vara förverkas och så. Och narkotika förverkas ju. Men då var det så här, kryss över den, och så stod det åter misstänkt. Alltså för vissa saker får man ju tillbaka när man är klar med dem, typ en telefon och så vidare. Åter misstänkt. Sen hade åklagaren, hon hade skrivit, vad fan är en grinder? Under.
Eller ska det stå grinden? Ja,
direkt feedback till den som, alltså att vikten av att välja rätt ord. Och jag drog det här exemplet med hon, Carina språkvårdare. Hon sa så här, det var inte fel, men du skulle kunna skriva grinder, brottsverktyg för att mala växtdelar. Precis. Och så vidare. Men nej. Så att misstänkte fick tillbaka sin grinder det här tillfället, och jag gjorde aldrig om det misstaget igen. Jag var inne på det här med att prata i radion. Det är ju också något man behöver öva på.
Ja,
det gör
verkligen.
Man ju lite på polisutbildningen. Och det, man får ju övning när man kommer ut.
Hur tyckte du det var, för jag frågade, att lära sig att prata i radio?
På skolan? Det kändes ju inte naturligt.
Nej, det gjorde
jag inte
det.
Jag är inte en person som har sprungit runt med walkie-talkie i skogen och lekt krig. Det har inte legat för mig, kan man säga. Nej, jag tyckte att det var skevt.
Samma här. Jag tyckte det var svårt på att veta hur jag skulle hålla den där jävla radion. Jag ville gärna hålla den som en telefon. Eller, du vet, så här, det var liksom inte naturligt. Det tog en stund innan jag kom över det där. Sen blir det ju det. Men i början var det lite stiltigt. Det får jag nog ändå säga.
Jo, det var det. Och grundreglerna för radioprat, det är ju att det är disciplin.
Det är ju det allra,
det finns
allra
någon form av grundregel som vi kör när vi håller utbildningar, och det är ju tänk, tryck, tala. Alltså först tänk ut vad du vill säga, sen trycker på knappen, sen säger du kort, kärnfullt och informativt det budskapet du vill ha ut, eller en fråga du vill ställa,
och alltid börja med en identitet.
Exakt.
Och en position.
Och när du har pratat klart, släpp knappjäveln. Det här är någonting som du hör på mig.
Klassiker.
Är en liten folk som bara trycker in knappen. Då ska vi se här. Då ska vi se. Jag är ju här på det här torget. Alltså, jag var där jag var förra veckan. Och nu så går han västerut på... Nej men skjut mig bara. Det där är ju ett jävla otyg.
Ja, det där är ett otyg.
Och nu, prata i radio som spanare är ju om möjligt ännu svårare än att prata i radio uniformerat. Vet du varför?
Ja, det ska väl inte förstås av omgivningen kanske.
Exakt.
Att du pratar i en radio.
Dels så syns ju inte radion.
Nej.
Den har
precis.
Du någonstans att den inte ska synas. Mm. Och sen så är det ju inte liksom en luftsladd runt örat.
Nej.
Som spanar har.
Yeah,
ni
nej.
Som säger, jo men jag har sett spanare. Jag bara, hörni, det är inte spanare. Nej. Det är en polis som har tagit av sig sin uniform. Vi fick en jätterolig, såg du det på Instagram?
Nej.
Någon som hade så här, men jag såg en kille utanför, han hade keps, lufts, ja men du vet.
Jaha,
hela kittet.
Hela attributet.
Så här, jag hittade en spanare, jag bara, det är inte spanare.
Nej.
Alltså om jag skulle råka hålla i en polishund för att hundföraren ska in och kissa, då står inte jag där och bara, nu är jag hundförare.
Nej.
Så bara för att man har tagit av sig sin uniform så är man inte spanare. Men i alla fall, så radion får inte synas. Och du vet ju inte, alltså alla personer runt omkring dig är ju potentiella kompisar, alltså vi vet inte vem som lyssnar.
Nej.
Så du kan inte prata i din radio så att folk runt om dig förstår att du är polis och pratar i en polisradio, utan du måste prata på ett väldigt naturligt sätt. Vi kan inte säga så här, objektet svänger höger. Ja, men vem säger så?
Kom.
kom.
Och det här med radiokommunikation, det bygger ju som sagt på, det är ju jätteviktigt med disciplin, och det beror ju på att det är många som kan behöva komma fram på radion.
Ja.
Alltså det finns en begränsad mängd radiooperatörer som snabbt ska kunna liksom agera på ditt anrop på något sätt. Och då får det inte vara för mycket utfyllnadsinformation och biinformation som inte liksom tillför uppdraget någonting.
Nej.
Det är jätteviktigt. Och sen ska man ju försöka hitta något slags universell liksom kommunikation, något universellt kommunikationssätt på, så att man inte heller missförstår varandra. Nej. Det är också jätteviktigt.
Och det tror jag är väldigt lokalt. Mm. Alltså jag kan säga att i min spangrupp pratade vi förmodligen på ett sätt. I spangrupp två så pratar de förmodligen lite annorlunda. För man kommer på egna fiffiga lösningar. Mm. Och vi känner också varandra så pass mycket. Så att i vissa fall behöver man knappt säga någonting, för att de andra vet vad jag gör vid den här specifika händelsen.
Nej,
så,
ja,
att så lite ord i luften som bara möjligt. Men det här när någon skriker förtur! Har du skrikit det någon gång?
Ja, det har jag gjort.
Ja, när gör man det då?
Det första jag plockar upp minnet av, det var en flicka som var väldigt, väldigt illa däran, som fick hjärtstillestånd och vi behövde snabbt få ut ambulans till platsen.
Och då är ingenting annat intressant, utan då det man egentligen säger att jag åberopar tillträde till radio,
att få komma fram först.
Nu är jag som går först. Jag anser mig ha viktigare saker än alla ni andra just nu.
Ja,
och vad är nästa steg? Om det är ännu mer bråttom?
Ja, det är att man larmar.
Och på vår tid, på min tid, då var det så här, ett tryck på larmknappen innebar ju att i princip varenda radioapparat i hela Storstockholm öppnade upp. Samtliga polisers radioapparater, oavsett vad de är, oavsett vad de gör, öppnar upp och hör direkt vad du vill. Och den vanligaste saken är så här, feltryck och så säger man sitt bricknummer och sen kommer de ringa upp en från LKC och sen får man bjucka på tårta.
Ja, det är en klassiker. Ska vi prata lite om de här, alltså
snutslangen? Ja, det finns ju ganska många. Ja. Jag inhiberar mitt beslut.
Ja.
Knasvakt.
Ja.
Just det. Är ett ord.
Ja.
Det är ju, och det tror jag att jag själv använder mig av i antingen knarkavsnitt eller spaningsavsnitt. Nej, att någon har knasvakt.
Vi har pratat om det i alla fall, vet jag.
Och det är ju att kanske gärningspersonerna, de som begår brott, ställer ut personer som egentligen bara kollar efter knas.
Ja.
Alltså om bängen kommer.
Ja, precis. Omfall.
Omfallsplan. Omfall A, omfall B.
Ja, att man liksom ändrar sin ursprungliga plan eller insatsidé.
Flakkött.
Det var nytt för mig.
Ja, jag fnissade, för det är någonting som jag har lite använt mig av.
Flakkött?
Ja.
Då tänker jag på när man är i Thailand på marknad och det ligger typ kycklingfiléer på lämmen på någon pickup där i solen som ska säljas.
Men det är inte helt långt ifrån. Nej. Och jag fnissade om dagen, för jag såg faktiskt på Martin Melins Instakonto där han beskrev sig själv som att idag är jag flakkött. Och det betyder egentligen att idag kommer jag vara dålig på mitt jobb. Jag har sovit dåligt, jag är trött, jag har bråkat hela natten. Så man säger till sina kollegor så här: hörni, idag är jag inte den som tar de mest juridiska invecklade diskussionerna med någon.
Nej, jag förstår.
Jag kanske sitter här bak och typ är flakkött.
Aha.
Jag hoppar in om det skiter sig, men ni kan inte liksom, jag är inte mest spänstig för dagen. Då är man flakkött.
Då är man flakkött.
Det är man ju ibland.
Och vad har vi mer då? Ja, när man sitter i, om man patrullerar i bil och man stannar en bil, ett fordon, och man gör en blåskontroll på den föraren, så kan man ju också rapportera in att man har en 12a. Alltså en rattfyllerist. Det är en sån där.
Mycket sådana begrepp. Och ofta när man gör husrannsakan, framförallt som narkotikapolis, om det är fler än lägenhet, då vill man inte säga att jag har hittat på min person.
Nej,
har ni hittat något där ute? Utan då helt plötsligt börjar man prata koder.
Exakt.
Vi har en 24-8 här, vad gör ni där? Mest för att vi ska förstå vad som sker, men de på plats ska kanske inte riktigt vara med på vad vi håller på med precis i stunden. Det här med att stå mitt i uniformen.
Ja, det är en klassiker.
Den är
när det är kallt.
Ja, då försöker man ju egentligen stå på ett sånt sätt att huden inte nuddar tyget någonstans. Man försöker hitta liksom den centrala centrumpointen av hela uniformen för att inte frysa ihjäl.
Exakt, och man ska ha klart för sig att det är ju egentligen först på senare år som man har lagt en del krut på att ta fram uniformspersedlar som fungerar för alla liksom, klimat och väderlekar. Det har väl varit lite torftigt tidigare kan man
säga. Tycker du?
Jag undrar hur många förfrysningsskador som har skett bland poliser i yttre tjänst.
Och alla skitdåliga uniformspersedlar som kvinnan får ta för att det inte finns den kvinnliga varianten.
Nej, precis. Och västar och allt möjligt.
Tuttarna trycks in i ryggraden för det finns
lite så.
Ingen plats. Nej, men så, och de här gamla vinterkängorna som egentligen inte var någon vinterkängor, men de var gjorda för typ kem, du ska inte trampa på spik och så vidare, men var det under nollgradigt så var de ju
så frös du.
Det var ju som att ha på sig slalompjäxor.
Precis.
Har du rumpan ner i skorna? Det kan man ju också ha ibland. Ja.
Tyngdlagen, du vet.
Ja.
Nej, men muddra av då. Vad betyder det?
Ja, kroppsvisitera. Mm. Känna av.
Ja. Hur många gånger har du sagt till någon som du ska muddra av? Har du något i fickorna jag kan göra mig illa på?
Kanske till varenda person. Mm.
Det är en sån här standardfras.
Standardgrej som man faktiskt kan le lite mjugg åt, men det är också en oerhört viktig information som måste fram.
Ja.
Och det tycker jag är lite skillnad om man muddrar av en gammal van missbrukare. För de säger ju i princip rakt av, stopp! Jag har en kanyla, jag tar fram den själv. Medans en annan kategori personer skulle aldrig för sitt liv berätta det. Utan de vill ju nästan att man ska sticka sig eller skära sig eller så vidare.
Mm.
Är du daktad, kan man ju fråga någon person. Jag tror inte att det är så många som vet egentligen vad det precis betyder, men det vet ju du.
Ja.
Vad är man om man är daktad?
Daktad och topsad. Nej, men om man daktas, då får man lämna sina fingeravtryck.
Mm.
Och sen i begreppet så brukar det också liksom förstås att man tar signalementsuppgifter för att föra in i våra register helt enkelt.
Och det kan man ju stötta på personer som säger så här, men jag är daktad. Jag har R höger överarm, tatuering vänster knä. De är ju ganska så här, de bara rabblar upp sin egen daktning.
Ja, man blir ju helt enkelt fotograferad och man tar signalementsuppgifter och fingeravtryck.
Och ett ganska bra sätt att identifiera någon om de inte har en ID-handling.
Ja.
Då jämför man ju helt enkelt deras egen kropp och deras uppgifter med daktningen.
Ja, precis. Och sen tänkte jag på det här, en annan ganska typisk polisiär grej. Det är det här med förkortningar. Jag vet inte, vad beror det här på, tror du, att liksom polisorganisationen är så otroligt förtjust i förkortningar?
Och det är väl även det militära?
Ja, det vet jag inte så mycket om, men det kan jag tänka mig. Men jag menar, jag har ju varit på en annan myndighet i rättsväsendet. Det är inte förkortningar där.
Nej, jag vet inte. Eller så är det en skröna. Men att förkortningen för grodman inom det militär, vet du vad det är?
Nej.
Du tar bara bort O och A. Grdn.
Ja, just det. Men alla de här funktionerna har ju sådana där. Just det, det är typiskt militära.
Ja, men det är ju samma här. Och det får man ju akta sig för. Och återigen, vem ska läsa den här texten jag skriver? Om du skriver MT, GM, ME. Det är inte helt såklart för alla.
Och GM då, det är gärningsman. Ja. Och ME, målsägare.
Och MT, misstänkt.
Ja,
så att man får ju fundera på vem som ska läsa texten. Ska du skriva någonting som bara är till dina kollegor för att de ska veta vad som har hänt på passet? Ja, då kan du skriva nästan hur som helst. Ja. Bara budskapet går fram.
Ja.
Det är mottagaranpassning.
Men för till frukosten i morse så gjorde jag så här. Jag funderade just på det där med förkortningar. Så jag ägnade kanske 2 minuter av att sammanställa några. Alltså de här första som jag kom på bara helt spontant. Lyssna på den här listan.
Ja.
YB. Du kan ju översätta dem om
yttre befäl. Jag kanske inte kan alla.
Nej, VB.
Vakthavande befäl.
SB.
Stationsbefäl.
LPT.
Lagen om psykisk tvångsvård.
NOA.
Nationella operativa avdelningen.
QP.
Question person.
Ja. MFP.
En multifråga person.
Ja, bra. HR.
Händelserapport.
PL.
PL, polislagen.
Ja. FAP. FAP.
Författnings...
polisens föreskrifter och allmänna råd tror jag det står för.
fast tvärtom. Ja,
ja, ja precis. Mm. Pick.
Polisinsatschef.
Ja. FUP.
Förundersökningsprotokoll. Jag blev svettig. Jag bara, när kommer det någonting som jag aldrig hört? Ja.
LOB.
Lagen om vård av berusad person. Eller om händertagande.
DUR. Det vet jag faktiskt inte själv. Riktigt.
Nej, det är ju systemet man använder för att skriva in tvångsmedel.
Ja. Utredningsrutin eller ja.
UR. Och det är också igen, det finns ju många förkortningar som man bara har anammat utan att egentligen ifrågasatt vad det är.
Ja.
För det är så såklart.
Ja,
tills någon utifrån bara, vad betyder det?
Ja, det vet
ja,
jag inte.
Det har jag ingen aning om. Eller man kan ju beskriva liksom ja, vad det är. Men...
Jag rapporterar tid i COPS. Till exempel.
Vad betyder det?
Det är rätt roligt. Det vet jag inte. Centralt kanske operativ planeringssystem eller något sånt där.
Jag kan gissa
och så har vi ju RAR och ja. MRB ja. Ja, och så vidare och så vidare. Alltså det är hur många ja. Som helst. Det är det alltså, ja.
Lustigt att man ändå har namnat där, för ni ingick inte på skolan.
Nej.
Förkortningslära.
Nej,
poäng.
Nej, precis.
Nej. Nej, det har man ju bara längs vägen fått. Och hur känner du nu då som har gått tillbaka? Det måste ju dykt upp nya.
Ja. Ja men det gör ju.
Sitter du och pluggar nu glosförhör?
Nej, men det är ju nästan så att jag behöver göra det för att ja. Det är ju nya.
Ja. Och datasystem
nu...
bara.
Ja, nya datasystem ja. Och sen i och med att polisorganisationen har förändrats mm. så blir det ju väldigt många regionala liksom, mm. funktioner. Så LKC är ju, alltså ledningskommunikationscentralen mm. är ju nu RLC mm. till exempel. Och alla grupper har ja. Fått ett R i början. Mm. Så att det är en del nytt mm. faktiskt.
Men kul ändå ja, att få lära sig nytt
ja,
vid din ålder.
Ja, vem kunde tro det? Nej. Du som har jobbat mycket med narkotikarelaterade ja. Ärenden och mm. brott. Du måste ju också ha lärt dig en massa liksom, olika uttryck och begrepp för narkotika.
Ja,
och...
så är det ju. Och det är ju också inom polisen. Jag har ju massa uttryck som du inte har en aning om.
Ja.
Du har garanterat massa uttryck som jag inte vet vad det betyder. Mm. Det fanns faktiskt, jag har med mig den här boken.
Ja, just det.
Den är rätt fet kan jag säga. Den är på dryga 400 sidorna.
Ja, vad
den heter Pundartugg, narkotikarelaterade slanguttryck, utgiven av Polishögskolan, februari 1997. Ja, det är en rejäl jävla doning.
Där, jag har ju sett den där som en pdf-variant.
Ja.
Liksom, men
säg
jag
stopp.
Hade ingen aning om...
Stopp! Okej, då är vi på P.
Sidan?
Sidan 246.
Ja.
P. Puckhash, pucko, puff, puff the dragon, puffa, puddy, puck... Pullborn, pullerfish, puller, pulver, pulverbuse, pulverhexa, pulverhöna, pulversvänge, pumpfixerad pump, pump,
vänta.
Pump, stopp, pumpkisid, pumpsot, pump.
Stopp. Vad sa du? Pungfixerad. Nu.
Nej, nu har tant hört
belägg. Vad sa du?
Pung, vad fan har du hört?
Du läste det.
Pumfixerad.
Pumfixerad, okej. Okay.
Vara starkt hemfallen åt narkotikamissbruk är förklaringen till det ordet.
Pumfixerad, okej, okay, mm. jag hörde fel. Det var en felhörning.
Pulverhöna. Prostituerad kvinna som håller ihop med narkotikaförsäljare. Bär ofta narkotikan på sig vid försäljning.
Otroligt.
Nu ska vi bara återigen berätta. Det här var 1997. Den mm. här boken hade inte fått bli publicerad idag. Kan vi bara konstatera det?
Det är högst tveksamt.
Vi har tack och lov gått framåt. Och nej, kära lyssnare, det var inte bättre förr.
Nej,
förr hade vi Rasbiologiska institut. Ja. Det var inte bättre förr. Men det är en ganska rolig... Och det finns ju så oerhört mycket uttryck för alla... knarksubstanser och allting annat. Det ja. Går inte att hänga med.
Nej,
det går
nej,
inte.
Men det gör ju
man
inte.
Blir ju hyfsat bra, men det går inte
och
att hänga med.
Och sen tänker jag att det är erfarenhetsbaserat. Alltså
ja,
om du jobbar i den här miljön så kommer du successivt också anamma vokabuläret, språket och lära dig det.
Och intressebaserat.
Men, ja, och intressebaserat. Mm.
Sen skulle jag vilja dra upp en sak.
Ja.
Det har ju kommit ganska mycket roliga citat genom åren som man har ju brytt ihop inför.
Ja.
Ibland kommer det ut larmutrop från kommunikationscentralen. Någon som larmar ut jobb.
Uh-huh.
Och vi fick den här... vi skulle leta efter en man. Han har en jacka på sig.
Uh-huh.
En vit väst med röda ärmar. Med siffran G på ryggen. Det är ett svintydligt utrop ändå. Nu ska vi leta efter en person som har en vit väst med röda armar och siffran G på ryggen.
Det är otroligt roligt. Mm. Det är så ungefär som när någon glömmer något så här. Aj fan, jag tror jag glömde min dator i omklädningsrummet. Ja, men jag kan springa ner och kolla. Hur ser den ut? Mm.
Ifall det ligger tre datorer i omklädningsrummet. Ja, men den också. Ja. Jag lärde en aspirant som vi hade att när du får ett jobb, se till att söka information i början. Mm. Du, kanske att de har mer information att ge, så man kan ställa lite frågor. Det är inte förbjudet att ställa frågor, så att liksom, situationen är klar för dig. Och då får vi larmaropet. Det står och brinner en bil mitt på torget. Klockan var mitt i natten på torg där det inte ska finnas bilar överhuvudtaget. Mm. Ja, en ganska solklar så. Och dit, räddningstjänsten på väg. Yeah. Var på min aspirant frågar, har du något registreringsnummer på bilen?
Ja.
Var på operatören alltså vi gör så här att om du åker dit och det står två bilar och brinner så kan du
ringa.
Du kan återkomma då. Nej, det är ändå fantastiskt.
Ja, det är roligt.
Sen har man ju hört lite roliga av kollegor faktiskt. Jag hade en gubbe som jag jobbade med. Mm. Han jobbat länge. Mm. Bra. Men så säger jag, tyckte att nu var det lite för gnälligt i soffan. Så jag sa väl något så här, men kom igen nu då. Vi löser det här. Mm. Varpå han säger, håll käften rävjävel. Jag var utbränd två gånger innan du föddes. Ja, vilket han nog har rätt i sak faktiskt. Och då kan man ju bara garva.
Ja, det måste man ju nästan göra. Mm. Ja, jag tänkte om vi skulle avsluta med några såna här klassiska, väldigt värdefulla fraser som man behöver känna till om man ska jobba som polis.
Jaha.
Tänkte höra om du har tillämpat de här.
Okej.
Okay. Vi kör en veckans lista.
Yes.
Veckans lista.
Plats nummer 4. Cirkulera. Här finns ingenting att se.
Nej. Alltså budskapet har varit inne på. Jag vet inte om jag satte precis ordagrant.
Nej.
Mer chas.
Ja, vad betyder det då?
Det betyder att jag vill ha arbetsfrid på platsen och ni andra kan bara dunsta, för att nu behöver vi jobba lite grann.
Ja. Jag har ju som tekniker använt något liknande ett antal gånger, och det är ju just det där att nu behöver vi få jobba i fred här, och det bästa ni kan göra för att hjälpa till, det är att schappa. Mm. Helt enkelt. Lämna platsen.
Fast man har ju fel i sak. För att man är där, det finns garanterat någonting att se.
Ja, och det ligger ju i sakens natur att det är därför folk står där.
Ja.
Ja. Så är det ju. Mm. Ja, plats nummer 3. Då har vi det här stopp i lagens namn.
Ja, den kan jag säga jag har aldrig använt.
Nej. Va, alltså...
Stopp i lagens... Jag ser framför mig en person...
Fjärdingsman.
Ja, i vitt det här kopplet som springer. Nej, nu ser jag framför mig Kling och Klang i Pippi Långstrump.
Ja,
det är de jag ser framför mig. Stopp i lag, och gärna med den vita batongen hyttande lite så här i luften.
Ja.
Nej, har jag aldrig sagt.
Nej, men jag tycker det är kul.
Har du?
Faktiskt. Nej, det har jag ju såklart inte. Jo, jag har ju sagt det på skoj sådär, men aldrig i tjänsten där jag kan komma på. Sen har vi den här klassiken. Vad blir det? Plats nummer 2 eller vad har vi?
Ja.
Hur var det här då?
Hur var det här då?
Nej. Du stannar ett fordon, gör en kontroll, går fram, pratar med föraren, andra ner eller vevar ner rutan och du sticker in huvudet och säger, hur var det här då?
Nej. Fast jag skulle vilja nu när du säger det. Det är nog ganska skön om man målar upp situationen. Ja. Vi var i rutan. Lite handen på höften skulle jag vilja ha. Jaha, hur var det här då?
Hur var det här då? Det är också en sån där grej som folk tror att man säger. Jag vet inte.
Hur var det här då?
Hur var det här då? Okej, plats nummer 1. Upp med händerna.
Upp med händerna. Nej, däremot så har jag miljontals tillfällen sagt... Visa händerna.
Mm.
Upp med händerna vet jag inte. Jag har använt visa, nu sitter jag och viftar här.
Mm.
Visa händerna, och jag har också använt mig av ut med händerna.
Mm.
Alltså jag vill ha ut dem från kroppen.
Ja.
Gärna när personen ligger ner.
Mm.
Om man har liksom fått ner med backen. Ut med händerna, för man vill liksom, de ska inte ha tillgång till vad de nu har på kroppen. Eller
nej,
sådär.
Och man vill ju se, kunna se händerna och försäkra sig om att det inte finns något vapen eller något tillhygge i händerna.
Ja, händerna,
och det är där det kommer ifrån.
Ja, har man kontroll över händerna, det är där allt farligt kan ske, kan man säga. Om man har koll på en person så att den inte kan röra sig så mycket och att man ser att det är två öppna händer långt ut från kroppen, då är faran ganska mycket över.
Precis.
Så då är det visa händerna, och det är mycket till narkotikabrott. Det tar så jävla kort tid att göra sig av med knark. Så det är visa händerna. Det finns en liten skröna där narkotikapoliser springer in i en lägenhet. Det sitter ett gäng personer runt ett bord och röker på. Poliserna springer in och tänker att här gäller att frysa läget. Så då skriker de rakt ut: knäpp fingrarna! Och då menar de liksom att väva ihop dem, fläta hemma, knäpp fingrarna. Varpå de här apropå pundertryck, härstomtarna tittar och bara så här, då börjar en tjej så här.
Ja.
Varpå de andra tittar på henne så här, aha. Så till slut sitter åtta personer runt ett bord och bara, vi vet inte varför
vi gör det här, men de ser skitarga ut.
Kommer någon in med en klarinett här nu? Ratatala, ratatala.
Ja, otroligt roligt.
Ja.
Hörrni, vi kommer komma tillbaka nästa vecka med ett nytt härligt avsnitt. Och innan dess så skulle det vara superhärligt om ni följer oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Skicka gärna frågor och kommentera.
Kanske respons på det här. Är det någon som har fått den? Hur var det här då?
Ja. Ja,
meddela oss på Instagram. Vi gör en liten gallup.
Ja, det vore jätteroligt. Eller om det finns andra såna här uttryck som vi inte har tänkt på nu idag. Ni kan gärna mejla oss också om ni vill. Ljungdahl och Ginghede@gmail.com. Och så glömmer ni inte bort att prata om podden med vänner och bekanta och sådär, som gärna vill höra oss också kanske. Vi säger så.
Tack för den här veckan.
Tack.
Hej.